Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Jag är i Marbella.
Ja, men jag hörde det. Det gick väldigt snabbt i vändningarna där. Plötsligt fick jag veta av killarna igår att pappa åker till, eftersom jag då efterlyste i vanlig ordning Rambos boll.
Som men vadå, han la ju den i sin väska?
Nej, den var inte i hans väska. Så att jag kommer fram till att jag kommer börja swisha, så här, skicka swishförfrågning till dig för varje gång som jag köper en boll, en tröja, en penna. Vad fan det nu? För det, jag, du vet, jag ser rött när de här
jag
sakerna...
Jag kommer skicka swishförfrågan på hans musmatta.
Men han ska inte ha någon musmatta hos mig. Han ska inte sitta och ödsla timmar. Du vet att igår var jag så förbannad så att idag är det ingen... Alltså, de får inte öppna sina datorer idag när de kommer hem till mig efter att... skola, efter träning. För att? Sa du för att?
Har de suttit för mycket eller?
Ja, men alltså, vad i helvete? Ingenting blir ju gjort. Han kom in här, massa med leksaker och roliga grejer till Ross som har fyllt år som han skulle fylla med godis och
göra.
Men
de har jag köpt. Ska jag skicka swish på dem också?
Nej, det var du som köpte present till Ross.
Det är han glad, Ross?
Det vet jag inte, för det var det jag skulle komma till. Det är läxor att göra, det är pianoläxa, det är polska läxa, det är skolläxor, det är allt detta är självvalt. Nej, då ska hela jävla kvällen gå åt att de sitter på varsitt rum och skriker fuck, alltså det är så ett språk jag... alltså nej. Så att jag fick tuppjucket här igår och då så sa Rambo... åter till, igen till mig, som han alltid säger, att om jag är missnöjd med hur de beter sig så är det helt och hållet mitt fel, för det är jag som uppfostrar dem fel och då får jag ändra på min uppfostringsteknik. Och då sa jag tack Rambo för att
tack
du återigen påminner mig om detta. Från och med imorgon så är det inga datorer, inget TikTok, vi ska göra läxor, vi ska läsa böcker, vi ska spela piano och vi ska leka med oss tills det är dags att gå och lägga sig. Ah,
men
bra, mamma,
vill han,
han
inte
då
fira oss när han kom hem? Han var ju så
nej,
jäkla...
Nej, alltså, åh gud, jag var så arg på den lilla människan igår. Alltså, han sticker till en polare, han ringer och bara, jag har en ledig tid i veckan. En ledig dag. Kan inte jag få göra någonting roligt? Och jag bara känner så här, jo men han har rätt. Och du vet, man är så här, en jävla tönt är vad man är. Så jag bara låter honom göra det, vad han vill och vad han vill och vad han vill. Och sen till slut så slutar det med att han kom för sent hem till polskan. Och vet du, jag orkar inte prata mer om det. Jag var så jävla sur igår. Så det var ju en tråkig start på
det.
Barnveckan. Ja, jag vet. Men alla fattar. Det är det som är grejen. Alla vuxna.
Jo, men alla sitter väl i exakt samma båt. Liksom, ja. Med. Men jag tycker ju... Alltså, när jag hör på pojkarna själva så tycker jag att känslan är att de flesta föräldrar har ju helt och hållet kapitulerat inför det faktum att unga, alltså att man inte orkar, man bara ja. Så att vissa
hatar
ungar
det. Hatar
nej, men vissa
det.
Unga sitter ju jag hatar också.
Och jag måste bli otrevlig. Det som stör mig mest, och det sa jag för jag träffade min syrra en snabbis i morse för att hon hade glömt en sak hos mig och så där. Så vi pratade 5 minuter på gatan. Hon bara, hur är det? Jag bara, men alltså vet du, det är så där. Det är så jävla tråkigt att man man blir så en jävla gnällig, sur, grinig, tjatkärring. Man vill ju inte det. Man säger ju för fan samma sak. Först på ett normalt sätt, sen på ett lite irriterat sätt, sen på ett jättegulligt sätt, sen på ett surt sätt, sen till slut när man skriker, ja, det är då det händer. Och då får man höra så här, åh, du har så otrevlig ton. Man bara, men alltså, vad fan?
Ja, ja, men så är det. Och sen så är det ju också, det är inte alltid man får en så trevlig ton tillbaka. Alltså när man säger så här,
det är så jävla jobbig.
Ja. Ja, alltså säger man så här gulligt så här, kan vi ta, ska vi lägga ifrån oss mobilerna nu?
Ja, jag ska bara kolla en jätteviktig, jag ska bara kolla en jättesnabb grej. Jag ska bara kolla, fan vad roligt på, jag ska bara kolla en grej. Jag ska bara skriva med en kompis. Det är det klassiska också. Jävlar,
oh, väck gud, inte mig så sent, jag vill ha tid på morgonen. Jag kommer in 7:15. God morgon älskling, drar upp lite gardin och så här. Ja, sen går jag ut, kommer in 7:00. God morgon älskling, nu har du somnat om. Nu väcker jag dig igen här. Du vill ju ha god tid på morgonen, så att nu är 7:00. Nu ska du gå hemifrån om en halvtimme. Så att, sen går jag ut och lägger mig i röda ljuset. Kommer tillbaka 10 minuter senare. Gubben, god morgon. Nu börjar det bli lite stressigt. Frukosten står på bordet. Har man stått och bara ansträngt sig och gjort en krämig äggröra med perfekt mängd grädde. Och man står och vispar och anstränger sig och lägger så mycket kärlek och tid och energi på den här perfekta frukosten. Steker köttbullarna. Sen bara kommer man in så här 7:20. Ringo, vad fan, kom igen. Nu ska du gå med en kvart. Hur många gånger ska du så jävla jobba? Man bara, skjut mig. Alltså, vad fan.
Fan, man kommer ingenstans alltså.
Oh. Nog om knället. Vad gör du i Marbella?
Nej, men jag är här. Det är ju faktiskt 50-årskalas. Det är sjukt nu att man... Nu går man på 50-årskalas.
Alltså, säg inte, det är ju, säg inte man, för jag håller inte på med sånt.
Ja, men det är bara en tidsfråga innan. Alltså, du och ditt gäng fyller 50 också. Nej, så att vi ska på kalas och det ska firas lite. Och det är kul att vara här faktiskt. Det är strålande sol, såklart.
Ja.
Härligt. Det var ju inte så kul väder i Stockholm, kan man ju inte direkt påstå. Men jag känner ju bara att man, så fort man får det här ljuset så blir man ju, man pignar ju till. Det är ju, man behöver ju det där ljuset för sitt välmående alltså.
Ja visst, så är det. Jo, så är det. Det är ju konstaterat, det vet ju både du och jag nu när vi har läst ljusrevolutionen och sitter i röda ljuset varje dag. Ja, nej, men så är det. Man mår ju mycket, mycket bättre av ljus.
Ja, verkligen.
Jag hade ju en otroligt rolig helg i vanlig ordning.
Ja.
Jag träffade ju något så exotiskt i helgen.
Okej.
Ja, alltså, jag träffade finlandssvenskar.
Jaha, gud vad exotiskt.
Har du pratat med en finlandssvensk någon gång?
Snälla man, ja.
Va?
Det är klart man har gjort många gånger. Så här roligt, eller vad menar du? Som Mark Levengood, eller?
Nej, men alltså, det är så intressant, va? För att jag trodde att finlandssvensk är en person som är finne och bor i Sverige. Precis som utlandssvensk.
Jaha!
Jag har absolut inte förstått att det här är ett eget folkslag. De bryter ju inte på finska. Det här är så de pratar.
Jaha, det har nog inte jag heller fattat. Eller jag har inte tänkt på det på det sättet. Ja, men det finns, jaha, okej. Men vadå, är det någon som bor på Åland då, eller?
Nej, alltså vad jag förstår så bor de över hela Finland och Sverige. Och de är ett folkslag och de pratar som Mumintrollen. Alltså det, Mumintrollet är liksom inte finnar som försöker att prata svenska. Alltså, du vet, det är så förvirrande. Jag sa ju det till de här killarna. Jag bara, men det är ju lite som när mina föräldrar pratar svenska. Då bryter ju de, då har ju de en väldigt stark polsk brytning.
Just det.
Det är ju som att mina föräldrar skulle vara så här, nej, vi är inte polacker, vi är inte svenskar, vi är polensvenskar. Vi pratar så här, vi är polensvenskar.
Ja. Men det, jag kan inte bakgrunden eller historien där. Men, och vad gjorde ni? Och i vilket sammanhang träffade de här roliga?
Nej, men det här
folkslaget?
Vi hade en dunder kväll. Vi var ute och åt en... Jag var på en stor arrangerad middag med vänner. Både vänner som jag känner och främmande, som man säger. Det var liksom en sån här härlig blandad middag på Halvulska som hade sin stängningsdag i lördags. Nu stängde de, så då körde de en sån här closure party. Och det var jätteroligt. Fullt pådrag. Ja, och då träffade jag de här härliga Finland.
Men nu kommer jag på vilka jag träffade. Alltså jag... jag gled in i guldloungen där, för jag har ju, alltså det är ju lite roligt, Olle, du vet, vår ukrainska familj, då medlem Olle, han har ju nu alltså följde med till Marbella. Han har aldrig flygit ett flygplan i hela sitt liv. Så det var första gången han skulle flyga flygplan. Alltså, du vet, tänk dig den upplevelsen. Och jag satt och tittade på när han tittade ut genom fönstret, du vet, så här, som ett litet barn, och bara tittade och filmade och såg hur planet åkte upp. Och, han var så jävla gullig. Och han tyckte ju att det var så konstigt att inte alla har fallskärm. Alltså, om det händer något så borde det är väl som att han flytväst, tycker han. Han bara, för det var därför han var lite skeptisk till att flyga. För han tänkte så här, om han flyger ett militärplan, då vet han, då kan han ju bara trycka på en knapp om det händer, och så flyger han ut i fallskärmen, du vet, i cockpiten.
Ja, vadå? För det har han gjort, eller? Nej,
nej han har inte gjort. Nej, vet vad han har gjort? Han har bara flygit efter en båt, du vet, när man drar en sån här fallskärm efter en båt.
Okej.
Det var hans flygupplevelse. Så här, och då skulle vi ju fira det här lite grann i den här guldloungen där. Och där träffade vi ju Falkes pappa.
Va?
Ja, så han var där. Och sen träffade vi ditt andra ex när vi var i bagaget.
Ja. Nej, men sluta, hur många ex kan man ha?
Jag tänkte det.
Va?
Kuba. Ja, så att när jag gick in i guldlunchen där vid frukosten, så träffade jag ett av dina ex. Och sen så jag kom till bagaget i Malaga flygplats.
Nej.
Då bara ser jag... Och så han såg liksom...
Men
han såg
ut. Ja, men sluta. Ge mig lite så här ledtrådar så att jag kan gissa vem det är.
Ja, han är ju väldigt engagerad i våra barn och ska ju spela golf med dem.
Nej, men sluta! Var Juggen där?
Ja, Juggen var där. Så han... Det var så... Jag såg att det var liksom en... Alltså att han var så frä, för att han har ju liksom... Han såg så här fri och fräsch och solbränd ut. Han såg jättefräsch ut faktiskt.
Ja, men han ser fräsch ut. Han är ju så jävla... Han är så perfekt i sin... Liksom...
Ja, han är perfekt. Ja, men båda dina perfekta ex-män. Liksom. Och du vet...
Det var liksom och American Psycho nummer 1 och nummer 2 där.
Ja, det var verkligen det. Och sen... Nej, men då sa han det att han ska spela golf med Ringo. Men han är så jävla gullig. Så det var bara lite lustigt att... Alltså, vad är oddsen att man springer på dina...
Jävligt små, alltså.
Så det var lite kul.
Ja, det var otroligt roligt. Fan, vad sjukt.
Ja. Så att vi garvade mycket åt det.
Stod ni då sen alla tre och snackade, eller?
Ja, det är klart. Så att... Nej, så det är trevligt, men det är ju... Känns ju så här... litet ändå. Alltså alla så här, det borde ju också vara ett folkslag, Marbella svenskar.
Ja, det borde det.
Hur ska de prata?
Men de alltså bara... jag skulle ändå vilja säga att den här finlandssvenskan var väldigt, alltså det är en väldigt intressant dialekt eller talesätt, för att man tänker ju så här, Mumintrollet och typ Mark Levengood som är de enda alltså finskbrytande människorna. Ja,
men de känner... är inte finlandssvenska med det. De är...
Jo!
Är de det? Men, okay.
Ja, men de berättar ju det för mig. Vadå, har du aldrig pratat med Mark Levengood? Då tänkte jag, jo, jag har faktiskt pratat med Mark Levengood typ en gång i mitt liv. Men då var jag ju helt övertygad om att jag pratar med en finsk person som pratar svenska men kommer från Finland och därför bryter.
Ja. Fan, det här är jävligt intressant. Vi måste undersöka det mer. Men nu tycker jag vi tar första frågan.
Mm.
Hej bästa ni och tack för en superbra podd. Jag skulle önska att få era åsikter och tips när det gäller att uppfostra barn i en storstad. Det är nämligen så att jag och min man, som är båda 30 år, bor supercentralt i en storstad med våran tvååriga son och planerar att snart skaffa en till. Vi älskar att bo i stan och vi älskar att gå ut och äta och att ha nära till allt. Vi är även alla familjemedlemmar som också bor centralt i stan och alla de älskar att umgås med våra barn. Dock så känns det som att det är en press och att det bästa att göra när man skaffar barn är att flytta ut till en trygg, mindre ort utanför stan där barnen kan växa upp i lugn och trygg miljö. Vi tycker det känns så tråkigt. Vi är inga villamänniskor och älskar att ha nära till allt och alla. Ni som uppfostrar era pojkar i en stor stad, hur gör ni och hur går era tankar kring det? Och Bingo som nu vill ha fler barn, min rädsla är att barnen ska hamna i dåliga, kanske kriminella gäng och att det känns läskigt och osäkert när de vill hänga ute med sina kompisar när de blir stora, med tanke på alla knäppisar man ser ute. Jag känner dåligt samvete att jag och min man sätter våra behov framför vad som kanske är det bästa för barnens uppväxt. Hur tänker ni? Vad har er taktik varit för att hålla barnen på rätt bana och har ni någonsin funderat på att bo utanför stan på grund av detta? Ni är förebilder och hade tyckt att det var så intressant att höra era tankar kring det här. Tack för att ni alltid levererar en grym podd. Intressant, intressant. Du... Innan vi börjar svara på den här frågan, innan så att jag inte glömmer bort det här. Mm. Förra veckan så diskuterade vi Ringos veckopeng och du höll på att tramsa om den här kronans värde och 20 lappar och hit och dit.
Ja.
Några dagar efter så hade jag ett möte med en kompis till mig som har startat ett nytt företag. Så vi satt och pratade. En tjej som du mycket väl vet vem det är, en så kallad förmögen familj på Östermalm. Mm. De har en 15-åring och en 13-åring, så jag passade naturligtvis på att fråga vad de här barnen har för månadspeng. Ja. Och då berättade hon för mig att 15-åringen har precis nu fått sitt barnbidrag till sig. Så det är ungefär lite dryga tusenlappen i månadspeng. Och 13-åringen som är en pojke som går på... Och det är faktiskt relevant för det här. Det är att pojken går på den liksom finaste skolan här på Östermalm. Som du säkert vet vilken det är. Eller det är väl kanske ingen hemlig... Manila, ja.
Mm.
Så att de har en 13-årig son som går på Manila-skolan och han får 450 kronor i månaden.
Va?
Mm.
Var det inte det vi skulle ge i veckan typ?
Ja, precis. Det är ju det som... Nej, Ringo anser ju väl att han ska ha 350 eller 450, någonting sinnessjukt, i veckan.
Ja, men vi sa väl 250 i veckan?
Vi sa 250 i veckan, men det tyckte du var lite lågt och jag lite högt. Så nu vill jag bara säga att den här pojken får... Och hon var helt så här, hon bara, vänta, jag förstår ingenting. Han har ett hem som är ett stenkast ifrån skola, aktiviteter, kompisar. Kylskåpet är alltid väl fyllt. Han kan alltid komma hem och äta eller snacksa eller ta en mellis. Vad skulle han gå runt på stan och handla? Vad då menar du? Och jag håller verkligen med henne. Så att jag ville bara berätta det och återigen säga att Ringo kommer att få 1000 kronor i månaden, men absolut inte mer.
Nej, men det tycker jag. Alltså, jag håller med om att det blir väl väldigt bra.
Eller,
det låter ju väldigt, ja, det låter rimligt tycker jag.
Och nu ska vi svara på hennes fråga. Jag vill börja med att säga att det är ju absolut inte mera stök och gäng och kriminalitet så som hon beskriver det i stan än i förorter och andra städer, vad jag uppfattat, eller?
Alltså, nu tänker jag att du pratar lite utifrån den här lilla Östermalmsbubblan som du lever i.
Alltså, vad då? Är det massa med stök på... Kungsholmen, det... Vasastan, Södermalm?
Nej. Men om man ska om man ska hårdra det hela så kan man väl säga, om man ser till de här stadsdelarna så är väl Östermalm verkligen liksom definitionen av en liten sån här överklassbubbla liksom. Alltså där människor lever på ett helt annat sätt än i övriga landet, tycker jag. Det kan man väl ändå säga. Men alltså...
Jag kan absolut inte relatera. Jag har ingen aning
nej,
om
nej, nej, men jag kan ju relatera. Jag är ju uppvuxen i en småstad.
Ja.
Och jag skulle säga att den här problematiken kan ju dyka upp, tror jag, i småstäder och även i storstäder och överallt. Alltså den här typen av att gängbildningar och allting. Va? Så att, är det någonting som man ska vara väldigt, 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 oavsett var man bor, så ska man ju vara väldigt lyhörd och så att säga ha koll på umgänget. För att umgänget skulle jag säga är ju helt och hållet avgörande. Det märker man ju tidig ålder, speciellt på killar när de börjar umgås med någon som är lite, inte vet jag, stökig, gränslös, galen, hittar på dumma saker och så här, va. Då har ju de en negativ påverkan på sina killkompisar. Så att umgänget är, tycker jag, en jätteviktig sak. Och nummer två är ju att man aktiverar barnen. Alltså, fotbollen är ju den stora liksom räddningen, eller om man säger, det är väl det som gör hela skillnaden för Ringo för och Rambo.
Oss, ja, för oss med, ja, men Rambo är för liten, men för oss med Ringo idag 13 år så skulle jag säga att fotbollen är vår räddning, för att...
Ja, den är helt avgörande.
Ja, precis. Jag hör ju hur egentligen alla i min omgivning som har liksom barn i Ringos ålder... Åldern. Ja, ja de drar ju runt på Fältan och Karlaplan och det...
Och de stökar och de bildar gäng på. Och det går rykten, ja. Och det är liksom, det hittas på bus och allting, va? Och... Jag menar, Ringo kan ju vid olika sammanhang hamna i det här, va? Men han har ju ett huvudsakligt fokus på att han vill liksom med fotbollen. Och då kan man ju som förälder göra allt i sin makt för att stötta sina barn i någon slags sportaktivitet. Så det är ju därför föreningslivet och sporten och framförallt fotbollen är så viktig. Och det är därför som jag har de här diskussionerna med dig. För jag tycker att det är... Jag tycker att idrottsföreningar och Svenska fotbollsförbundet och de skulle göra ett mycket tydligare ramverk för hur mycket pengar som ska avsättas för ungdomsfotbollen. För att nu är det liksom på den nivån att allt, alltså de kanske omsätter, inte vet jag, 300 miljoner. Hur mycket pengar avsätter man på Djurgårds fotboll? Djurgården har liksom kanske 10 anställda som ska ta hand om all ungdomsfotboll. Malmö FF har 22 anställda. Det är ju liksom dubbelt så många människor. Det är så, då betyder det indirekt att de satsar dubbelt så mycket på att det ska vara en fungerande verksamhet. Och den verksamheten är ju, tycker jag, ett sätt för idrottsföreningar att ta ett mycket större samhällsansvar. För att om de bara ska fokusera på att köpa nya kostymer till A-laget för att de ska vara lite glassiga eller köpa spelare eller försöka vinna allsvenskan eller vad fan det nu är som de lägger allt sitt fokus på, ja, då blir ungdomsverksamheten bortprioriterad och så får
men
de
du
var
ju pengar. Så, du sitter ändå och säger emot dig själv lite grann här, tycker jag. Du ringde mig och skrek som en stucken gris i helgen om att du tyckte att det var alldeles för mycket fotboll.
Men det är ju en annan... Ja, men alltså, jag säger att man ska satsa mer på fotbollen, men man ska ju också göra... Alltså, en direkt konsekvens av att man inte avsätter de resurser och pengar som krävs för att bedriva en bra ungdomsverksamhet. En direkt konsekvens är att det blir lite så här... pro bono människor och volontärer och föräldrar och folk som inte vet, och det blir ostrukturerat och man bokar för mycket eller för lite och man vet inte någonting. Alltså, det blir någon slags underliggande typ inkompetens i hur man ska bedriva verksamheten. Och den går ju ut över pojkarna, för då blir det så här, oj, 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 ja, det var lite dubbelbokat och trippelbokat. Det blir en match på förmiddagen, en på eftermiddagen, nu är det söndag, lördag, alltså man bara så här, vad fan är det som händer? Antingen får man ju vara som en jävla blodigel med allting som förälder. För man kan ju inte förlita sig på att den verksamheten som bedrivs är utifrån barnens bästa. Och jag tycker också att om man då gör anspråk på barnens tid i så stor utsträckning som man gör inom fotbollen. För många av de här fotbollsfarserna är ju fan inte... De är ju helt skogstor. De har ju liksom ingen... De bara, ska spela så mycket fotboll... Alltså, det är ju vi föräldrar som måste bromsa och styra upp. Och den här, det här åldersspannet som de befinner sig är ju det då där de kan anamma nya sporter och lära sig saker. Om det då är liksom golf eller tennis eller fotboll.
Okay.
Ja, men då är min poäng. Min poäng är att fotbollen måste ju ta ett ansvar för att om man gör anspråk på så mycket tid så måste de ju också se till att de får testa någon annan sport. Ja. Eller göra någonting
precis.
Annat. Och
men
där
jag vill
har de
bara...
ett ansvar.
Okej. Okay. Innan vi fortsätter att svara på hennes fråga så vill jag bara informera dig.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Om att du hade lite otur med din helg förra veckan. För att jag får ju en väldigt skön helg här som kommer nu. Varken Ringo eller Rambo har ju någon fotboll på söndag till exempel.
Så att ja, jag vill bara, jag tycker aldrig att de ska ha fotboll på söndag. Söndagar ska vara ledigt. Söndagar ska de göra andra saker, andra sporter, hänga med kompisar, göra det. De ska inte ha för mycket fotboll. De kan ha matcher en dag på helgen. Och då kan de spela fotboll hela dagen. Men de ska ha minst 2 dagar ledigt i veckan från fotbollen. Mer för att man har möjlighet att göra någonting annat.
Yes, okej. Men jag tycker i alla fall inte att du alls ska tänka att dina barn kommer få en bättre och lugnare uppväxt för att du flyttar till en mindre ort. Eller jag tror tvärtom. Att det är större risk att barn blir uttråkade och liksom drar sig till större städer eller storstan om de liksom alltså blir tonåringar och bor i en liten ort där det kanske inte är lika kul. Så att jag tycker verkligen att ni ska bo kvar i den stan som ni bor i och sen så bara alltså för mig känns det ju, det känns ju som att jag bor i en liten gullig småstad eftersom jag bara går runt, traskar runt här på mitt lilla Östermalm. Liksom, jag använder ju ingen... Jag har min moppe. Allting är 10 minuters gångväg till höger och till vänster. Jag känner varannan människa jag möter hälsar jag på. Man står och snickersnackar i matbutiken. Man känner alla krögare och kaféägare. Och samma sak gäller barnen. Alltså, de har ju så nära till allt... Jag vet alltid, liksom, vägen de går till och från skola eller träning är ju liksom supersäker. Nu på sistone när det har varit en del prat om det här Stockholm Boys. Och jag ringde för övrigt till den här mamman som jag sa förra veckan att jag skulle ringa till. Kommer du ihåg att jag sa det?
Och sånt.
Nej, men vi hade ett jättebra, ganska långt samtal där. Alltså, jag visste ju det innan. Du vet, när jag började få höra i olika... tillfällen här på Östermalm den här pojkens namn, då visste jag ju direkt, jag känner ju den här mamman, jag har inte träffat henne på många år, men jag vet ju att det här är en riktigt jävla grym mamma. Så att, och mycket riktigt när jag pratade med henne, hon bara, du, jag har full koll på honom. Jag har honom på Snapchat-karta, på alla liksom tänkbara liksom appar.
Det har
och
ju
medier.
Inte du på det. Du har ju inte Snapchat hitta eller någonting. Du är helt tekniskt.
Jo, jag har Snapchat. Och jag brukar skriva med Ringo. Jag och Ringo skickar roliga
bilder. Men har du börjat se? Du vet att det finns en karta där du kan se vad
den håller. Nej. Men jag vill inte trampa in i deras integritet så länge som jag inte behöver. Nej, jag vill inte
Du vill inte trampa in i teknik. Vadå trampa in i deras integritet? Du vill bara... Nej, men ibland ringer... Alltså, istället för att du ska ringa mig så här, är han på plats på fotbollen? Gå in och kolla på kartan. Alltså, det är bara bekvämlighets...
Okay. Man gör
sitt eget val.
Hade jag haft bekymmer, eller som hon sa till mig, Jag har full koll på var han är, vem han är med. Ja, för länge sedan så har jag förbjudit honom att gå i svarta kläder och svarta hoodies. Och allt sånt som kan liksom göra så att han uppfattas som någon liksom bråkstake som kommer gående. Vi har en öppen dialog om allting. Han har bytt skola just för att det var stökigt ett tag. Vi har tagit tag i det här för länge sedan. Det här är liksom, det är så jävla orättvist. Och jag blir så jävla förbannad när liksom en pojke kanske har hamnat lite fel för flera år sedan. Och så är det bara så lätt att så här använda sig av honom nu. Både barn och sen föräldrar. Ja. Och så ska vuxna människor hålla på och bara... Ja, ah, och det är han, och det är han, och det är han. Det är inte
men
han.
Men gud, ja.
Ja, exakt gud, ja.
Ja, det är faktiskt... Ja, det håller jag med. Ja. Jag håller verkligen med om det. Nej, men för att summera det hon säger så här... Det är ju två aspekter där det hela som man kanske ska ta under bejakande. Det ena är ju att lyckliga föräldrar blir ju lyckliga barn. Alltså en förälder ska ju inte utsätta sig för... Liksom, alltså man ska ju inte så här, ju offra sig för sina barn. Det tycker inte jag. Man ska ju inte bo någonstans där man vantrivs för barnens skull.
Nej.
Alltså det är ju inte... Barnen vill ju ha en glad mamma och pappa som har kul och trivs och går på jobbet. Och så här. Alltså det är ju liksom, det skapar ju en mycket härligare familjestämning om mamma och pappa är glada och trivs och alla trivs och allting. Va? Sen så tror jag ju att man ska undvika att flytta runt. För att det tror jag... Alltså min erfarenhet av att ha träffat människor genom livet är att de här människorna som har haft liksom så här föräldrar som har jobbat som ambassadörer på olika och bara flyttat runt hela tiden, de har ju haft jävligt jobbigt att knyta an till kompisar och de har aldrig kunnat liksom slå sig till ro riktigt, va? Den här tryggheten att veta att man ska få gå till sin skola med sina kompisar och ha sin liksom arena, den tror jag är jätteviktig för barnen. Så där har man ju ett ansvar som förälder.
Ja.
Och inte
resa
runt som någon jävla liksom husbilsfamilj. Liksom. Det tror inte jag är bra för barn.
Kan vi gå på nästa fråga?
Ja, det är vi.
Hej igen, Bingo och Katrin. För att förtydliga omständigheterna kring att min mamma valde att skilja sig från min cancersjuka pappa. Vi alla i familjen fick veta att pappa var sjuk samtidigt, vilket var dagen efter han blev inlagd på sjukhuset. Min pappa är fortfarande i det skicket att han kan ta hand om sig själv, så mamma har inte behövt hjälpa honom med något. Det är så att min mamma träffade en ny man en månad efter skilsmässan från min pappa, som vi dessutom fick veta på omvägar. Det här är något som varken jag eller mina syskon tycker är rimligt. Mamma har inte heller funnits där för varken pappa eller mig och mina syskon under dessa 11 månader som han har varit sjuk. Jag försökte prata med mamma flera gånger om allt detta, men hon sa bara, jag måste få vara lycklig, jag är vuxen och ni ska inte yttra er om jag har träffat någon ny. Så jag hade inget annat val än att klippa banden eftersom hon inte bryr sig. Så nu lever hon med en ny och har inte kontakt med någon av sina 4 barn.
Det är hemskt,
kommer du ihåg?
Inte.
Du kommer ihåg den frågan vi pratade om, jag tror det var förra veckan.
Ja, och jag kommer ihåg att vi vi hade lite frågetecken just runt att han blev sjuk och allt det där. Men det var ju...
Nej, men vi hade de frågorna som hon precis nu svarar på.
Ja, det var jättebra.
Jag kan ju tycka så här, om mamma och pappa skiljer sig, pappa är sjuk, men han kan ta hand om sig själv och han har 4 barn, varför anser då den här tjejen att hennes mamma har ett ansvar och liksom finnas där för honom? Det tycker inte jag.
Nej, det tycker inte jag heller. Jag tycker inte att det liksom ingår i ett äktenskap eller en relation att man ska vara sjukvårdare. Det är inte det en relation går ut på så här. Alltså det blir ju ett osunt utgångsläge för en relation att man ska ta hand om varandra på det sättet. Alltså det tycker inte jag. Jag tror inte att
och sen,
det är
och sen har
nyttigt,
vi då
liksom.
En månad efter skilsmässan så träffar hon en ny man. Är det någonting fel i sig, tycker vi?
Alltså inte nödvändigtvis. Alltså det är ju ingenting man kan styra på det sättet egentligen. Fan, om man så här, alltså det blir ju... Alltså det är ju någon underliggande känsla här av att man inte riktigt unnar henne det. Och det känner väl hon själv. Det är därför hon uttrycker sig på det sättet. Så här, jag vill ju, nu är jag ju lycklig och har träffat någon och liksom... Då ska man väl egentligen, utgångsläget där ska väl vara att man ska vara glad för sin mamma. Och sen att de kan försöka att ha en bra och liksom vuxen, mogen relation, mamman och pappan. Och att de kanske kan ses och göra saker. Alltså det måste ju inte vara antingen eller. Så här. Hon har träffat någon ny, hon är lycklig, han är sjuk. Ja, det är ju lite olyckligt såklart. Men det ska väl inte ta ifrån dem möjligheten att kanske ses, äta en middag. Fan, gör någonting kul ihop istället då. Sluta tjata om vad som borde vara eller inte vara. Utan försök liksom så här... Det blir så lätt att man reagerar på impuls och så, i affekt. Och så blir man så här upprörd. Utan vad kan du göra för att göra situationen bättre? Är det att klippa bandet? Nej.
Nej.
Det blir inte bättre. Är det att kanske hellre försöka få till stånd... Om farsan liksom är uppe och går på benen... Alltså en person med cancer kan väl ses på en middag eller göra någonting kul. Gå och bovla eller göra någonting kul ihop. Och försök liksom tänka utifrån att ni är en familj men att kärlekssagan har tagit slut.
Ja, alltså jag skulle nästan vilja dra ett steg längre och tycka att... Om de här två vuxna människorna, mamman och pappan, inte vill ha en relation med varandra och de här fyra barnen är vuxna, så kan man ju tycka att de här barnen borde klara av att ha en relation med sin pappa och kanske ge honom lite mera både tid och kärlek och stöttning eftersom han är sjuk. Och kanske lite mindre tid på sin mamma. Men jag kan inte riktigt förstå varför man skulle klippa med sin mamma för att de har skilt sig. Ja, det är ju såklart jättetråkigt. Och det kan man ju få liksom, ta sin tid och bearbeta och vara ledsen över. Men det är ju fortfarande inget brott att skilja sig. Sen har hon träffat en ny man som hon är lycklig med. Och där, precis som du säger... Då ska vi vara glada, unna henne den lyckan och kunna klara av att ha en, liksom en trevlig relation med sin mamma ändå. Jag har lite svårt att ta in hennes självömkan här, kan man säga så?
Ja, eller hennes besvikelse i den här situationen. Alltså... Mm. Den måste hon komma till rätta med. Ja. Den leder inte till... Man måste tänka, vad leder det här till? Liksom?
Leder du vill det här gå till vidare. Någonting?
Ja, vi gör det.
Ja, men gud, vänta. Jag hade inte scrollat klart. Hon skriver även... Kan även tillägga att senast vi pratade i telefon och jag försökte diskutera denna situation lugnt med henne så avslutade hon samtalet med att säga att jag kunde dra åt helvete.
Alltså, oj!
Gud, vad är det här för
som
människor?
Som mamman?
Ja, alltså vad
är det? Det var ju hårt.
Varför då, är man så, alltså varför är man så där? Jag fattar inte.
Men då tycker jag att istället för att ha en sån tråkig negativ, då är det bättre att skriva till varandra. Alltså då är det bättre att kommunicera i text, alltså SMS eller mail eller så att man... Så att det inte blir så där.
Men samtidigt så här, om mamman ber sitt barn dra åt helvete. Barnet är så...
Det är ju jävligt skevt. Alltså. Tänk
jag vet.
Nej, men... Så här, ringer till dig så här. Mamma, det är en sak. Du kan dra åt helvete, Ringo. Mm. Eller Nova ringer till mig. Jag bara, dra åt helvete då.
Ja, men alltså, jag menar det. Är ju liksom,
tanken vi har ju om att jag skulle säga de orden till någon.
Nej, men vi har
barn.
Ju problem precis överallt här. Vi har ju liksom människor med helt fel fokus och fel energi. Och liksom människor som mår dåligt hela bunten. Alla
fan,
de här människorna.
Sjuk.
Måste
dra
ju bara börja
helvete.
Jobba med sig själva.
Jag ska testa för er. Falke kommer in och bara, hej Viggo.
Men sluta.
Bara, inte just nu. Dra åt helvete, Falke, jag säger till dig.
Sluta nu. Det här är vuxna människor. Det här är inga sexåringar vi har att göra med.
Nej. Men att det är ändå ditt kött
och blod.
Men
om det är så, alltså om det är så liksom infekterat och så dramatiskt som hon beskriver här. Så att mamman säger dra åt helvete. Och hon kan inte förlåta sin mamma för att hon är kär och lycklig med en ny man. Ja men vad fan, vet du, ta en paus från varandra. Och håll vid det här som ni har bestämt nu. Mamman och barnen har klippt med varandra. Gå och försök och bara så här, bli lyckliga i er själva allihopa. Ge er ett halvår och sen tar ni ett gemensamt möte med mamman. Och kanske med pappan om det nu går. Och så kan ni bara försöka resonera er fram till att så här, livet är jävligt kort. Ska vi inte försöka gå runt med en bra känsla i kroppen istället för att gå runt och vara arga, ovänner?
Man kan ju i varje fall konstatera att en person som uttrycker sig på det sättet är ju inte en, det är ju inte en lycklig, harmonisk människa som säger. Och då kan man ju också säga så här, vad är det den personen? Alltså då kan man ju också försöka se att man känner lite compassion. Alltså att man liksom tänker att okej, min mamma mår ju inte bra.
Ja, verkligen.
Varför skulle, alltså det här är ju en person som inte mår bra liksom. Så att om hon försöker se på det sättet så kanske det blir lättare att vara lite mer liksom observant så, på hur fan mår din mamma egentligen.
Man får faktiskt inte glömma heller att de här fyra barnen har tillverkats i den här mammans kropp. Mm. Så att det ska man faktiskt inte glömma, att det är inte bara någon liksom kollega eller vän, utan det här är någonting speciellt.
Du vet att det är tydligen vanligt, det här kanske jag har sagt förut, men det är väldigt vanligt förekommande bland terapeuter som liksom hjälper människor som har en komplex eller komplicerad relation till sina föräldrar. Har du hört det?
Vad?
Har jag berättat det? Nej. Terapeuter som hjälper människor som har en komplex relation till sina föräldrar. Det kan ju vara av olika anledningar. Så va? När de börjar jobba med den relationen så är det väldigt vanligt att föräldrarna tar kontakt. Förstår du? Utan att de vet om det. Men du vet så här, det är så konstigt. Jag har gått liksom i så här massa så här terapisamtal och från ingenstans så hörde min förälder av sig. Så att det är jävligt spännande tycker jag. Att det finns någon slags odefinierbar koppling. Men alltså du har ju som mamma till Ringo, Rambo och Falke. Liksom, du har ju någon slags så här, alltså så här själslig nästan. Alltså, det är som att ert nervsystem, liksom, det är som att du kan känna ner i marken signaler. Som vetenskapen inte egentligen kan förklara. Förstår du? Så att, till exempel,
jag tror
om
på
någon
det.
Person... Jag tror på det också. Det är jättespännande. Men det är ju ganska intressant då att då har ju föräldrarna plötsligt tagit kontakt. För då har ju de känt att det händer någonting i den här liksom, kopplingen.
Det är väldigt intressant.
Mm.
Men jag tycker också överlag, och det har jag alltid tyckt i hela mitt liv, både som barn, vuxen och nu förälder, att alltså, huvudansvaret ligger alltid hos föräldrarna. Alltså bråkar man och blir ovän med sina föräldrar så är det... Jag tycker alltid att det är föräldern som ska ta kontakt efter. Alltså man kanske behöver en paus från varandra. Man kanske behöver gå runt och vara sur och grinig och upprörd ett tag. Absolut. Men till slut så är det faktiskt föräldern som ska... som har ansvar.
Men tycker du det hela vägen upp i vuxen ålder?
Ja, det tycker jag.
Alltså tycker du det för alltid?
Ja. Ja, det tycker jag för alltid. Sen, det tycker jag. Jag tycker det. Ja.
Gud, det var så hemskt i den där. Såg du någonsin den där... Eller var jag kollade på den här ridskolan? Du vet, med den här...
Nej, men du har ju pratat om den jättemycket.
Ja, men i slutet där så tar ju pappan kontakt eller de ska se så här.
Nej, men säg tänker... inte. Jag vill ju fortfarande se den.
Jaha, du vill se den. Ja, men det ska jag göra. Den är faktiskt väldigt bra.
Bra. Okay, sista frågan. Ja. Jag är en tjej på 30 och min man några år äldre. Vi har varit tillsammans i 10 år och har 2 härliga barn. Vi har hela tiden varit överens om att det är 2 barn vi ska ha. Och det har vi nu och båda känner sig nöjda på barnfronten. Jag har under de perioder vi inte velat ha barn käkat p-piller och börjar nu bli riktigt trött på det. Kan jag kräva att min kille knipsar? alltså sterilisering. Mm. Kan man kräva sånt, och om han säger nej, ska jag tolka det som att han vill ha flera barn? Kommer vi att ångra vårt beslut om att bara ha två barn när vi börjar närma oss 40? Kramar till er. Gud, vilken alltså, svår fråga.
Oh. Nej, men jag tycker att det är en väldigt enkel fråga. Aha. Alltså, du får ju beröra ämnet. Börja okay. med det. Alltså, så här, det är väl där man ska börja någonstans. Här. Alltså, jag skulle ju inte tycka att det var konstigt. För det första så är ju p-piller, hormoner och allt, det är ju fruktansvärt för vissa tjejer. Alltså, att utsätta sig för det. Så att, jag menar, jag skulle ju inte tycka, jag skulle absolut inte ta illa upp eller någonting om jag lever i en relation, har två barn som hon så här, och så säger min tjej så här, fan, hörru gubben, ska vi ha fler barn? Mm. När man sitter och dricker vin så här, jag vet, alltså jag är så trött på de här p-pillerna, jag mår så dåligt så här. Mm. Skulle du kunna tänka dig att bara knipsa det? För att det är ju, alltså de som jag vet, som jag har stött på, kanske vid något tillfälle, alltså nu lät som jag stött på det flera gånger. Jag vet i alla fall en kille som knipsade med för att han skulle, om han skulle träffa någon. Mm-hmm. Han separerade sig, han hade barn.
Gud vad intressant. Jag känner flera killar som har knipsat.
Du känner flera, men jag vet i alla fall en på rak arm. Ja, jag kanske vet för det, men ändå. Då sa ju han det, för att då slippa liksom, om han träffar en ny tjej, för att slippa liksom att den här diskussionen ska dra igång, och ska vi inte, då kan han bara så här. Ja. Jag ska inte. Jag är knipsad. Jag är
perfekt.
Ja. Och det var ju, och det måste jag ju ge honom, att det är ju ett sätt att liksom verkligen vara tydlig med sig själv och inför en potentiell partner.
Jo, okej. Men alltså, jag håller naturligtvis helt och hållet med dig också, att i den här specifika situationen så här, de hade bestämt det här, nu har de gjort det här. Har hon rätt att kräva att han ska knipsa? Men självklart, det är bara att knipsa. Vad fan är, det är väl ingen, liksom, inget snack. Problemet tycker jag blir att de är ju bara 30 år. Det är ju precis som hon skriver. Fast det är för sig, vad ska hon... Alltså, jag bara tänker så här, tänk om de separerar om 5 år. Det har man ju inga garantier för.
Nej. Nej, men alltså, jag tycker att hon kan ju börja med att beröra frågan. Och det här med att jag tycker inte man kan kräva någonting egentligen i en relation. Alltså, utgångsläget är inte att man ska ställa krav och ultimatum och allting. Utgångsläget för relation ska ju vara så här, ja älskling, jag vill knipsa. Inte så här, okej, jag får väl göra det då. Han får inte knulla. Alltså, det är väl inte så, det är ju inte en sån relation man ska eftersträva. Men sen har jag förvisso också fått höra att det är tydligen möjligt, visserligen komplicerat eller vad det nu är, men det går ju att återställa om man så här verkligen vill. Ja, så det är inte liksom så här.
Jag vet. Jag har ett exempel på det där också faktiskt, som jag en kille som träffade en tjej sen när han var liksom runt 40 plus, och hon hade inga barn och de ville så himla gärna, så han gjorde precis det, och de har barn idag, så det går.
Han återskapade på något sätt.
Ja.
Och sen kan man väl, jag vet inte vad, om man kan ju frysa in spermier kanske. Ha det liksom liggande så här, för att du kan man väl göra en provrörsbefruktning om man skulle göra det, antar jag.
I det här specifika fallet, om vi kanske inte är så direkt negativa som jag var precis och bara direkt tänkte på så här, men tänk om de separerar. Om vi säger så här, ni vet, ni känner båda två att ni kommer inte separera. Ni kommer vara tillsammans resten av livet. Ni har två barn. Så tycker jag verkligen att han ska knipsa. För det finns liksom, har man två barn och livet är toppen, så finns det ju egentligen ingen anledning till att skaffa ett tredje barn när man är runt 40. Nej.
Det känns ju snarare som att de barnen blir ihop, eller blir till mycket på grund av att man inte har klipsat och man är lite oförsiktig. Hoppsan, det kommer, alltså, det är väl det som är hela konceptet med sladdis. Att en sladdis är väl någon som har hipp som hapsa, vi har ett fungerande sexliv och ja, fan.
Nej, det håller jag absolut inte
med. Är inte det som är en sladdis?
Nej,
en sladdis är väl inte en planerad unge? Som...
Jo, jag tycker precis tvärtom. Att en sladdis är en unge man skaffar för att man håller på att förlora relationen. nu har det varit dåligt länge, det har liksom snackats om skilsmässa i några år. Nej, nu gör vi någonting som kan få liksom ge oss ny energi och binda ihop våra kärlek.
Och, snälla. Ja. Så du menar att människor då som har barn har gått igenom liksom alla upp och ner?
Ja, man glömmer. Absolut.
Ja, men jag trodde att en sladdis var liksom några som så här,
nej,
fortsätter knulla regelbundet och sen bara, nej, plötsligt blir de gravid och så är man så här, men vi är i en relation. Ja, det var 10 år sedan sist. Vi kör.
Nej, då har vi olika uppfattning.
Ja, men det tycker jag kan ju faktiskt våra följare få ge feedback på den tanken. Mm. Och det gör ni genom att mejla in på bingcats@relationspodden.com.
Du, har en underbar tid i Marbella nu. Njut av solen.
Ja, det kan jag lova dig. Nova kommer ner imorgon också.
Ja, vad kul.
Mm.
Ja, till festen såklart.
Erika och Ludde. Ja, alltså, det kommer bli det ska bli så kul. Alltså, jag är så taggad.
Ha så kul, så kör jag all in på fotboll och barnvecka. Och jag ska gå på Trolls premiär på söndag. Det ska bli jättekul.
Gud, vad kul. Med Falke.
Ja, Falke och Rambo och
Otto. Jättekul. Fan vad kul. Fan
ja. Vad kul. Ha det bra.
Ja, hej då.
Hej då. Hej då. Hej.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses